Välkommen till Församlingsfakultetens kvällsbibelskola hösten 2020. Vi har kommit till det andra lektionstillfället den här hösten när vi har temat frihet, en kristen människas frihet. Och det är med anledning av att det i år är 500 år sedan Martin Luther gav ut sin lilla skrift med just den titeln. Ikväll är det övergripande temat frihet från och frihet till. Och vi ska se närmare på fyra stycken övergripande bibelteologiska teman eller mönster. Men innan vi gör det, låt oss samla våra tankar i bön. Kära Herre Jesus Kristus, nu vill vi tacka dig för att vi också under de här omständigheterna kan få komma samman och studera ditt ord. Tacka för att du vill tala till oss, för att du vill visa oss på vem du är och vilka vi är och vad du har gjort och gör för oss. Välsigna den här stunden kring ditt ord. Öppna våra öron till att höra, våra ögon till att se och våra hjärtan till att förstå. Jag hade välsigna oss var och en. Amen. Befriad från och befriad till, eller fri från och fri till. Fem ord, varav två stycken är prepositioner. Prepositioner, de här små orden som samtidigt ofta har en sån enorm betydelse som kan avgöra vad en sats betyder, som totalt kan ändra betydelsen av en sats om man byter preposition. Det är en stor skillnad på att säga jag går upp eller jag går ner. Jag går upp kanske väcker tanken på andfåddhet när man strävar upp för ett berg. Eller jag går ner på lätta steg för trappan. Frihet från antyder att man har varit slav, fången, fängslad, man blir befriad. Frihet till andas lätthet, lätta fötter att utföra något kanske. Prepositionerna är med andra ord väldigt viktiga i den teologiska vokabulären, de är viktiga i Bibeln. De kanske är särskilt viktiga på vårt språk, svenska, och minst är de nog mer frekventa än de är på flera andra språk. I grekiska som Nya testamentet är skrivet på så kan man konstruera mening genom att stapla genitiver på varandra. Alltså det vi på svenska, det kasus vi på svenska använder för att uttrycka ägande. Det funkar inte lika bra på svenska och vi måste använda prepositioner för att återge samma sak. Till exempel så står det så här på grekiska, översatt till svenska, inledningen av Markus evangeliet, den allra första versen. Jesu Kristi, Guds sons evangeliums början. Jesu Kristi, Guds sons evangeliums början. Tre stycken genitivkonstruktioner staplas på varandra. Det låter lite konstigt att uttrycka sig så på svenska och istället så kanske vi översätter början av evangeliet om Jesus Kristus, Guds son. Som sagt, prepositioner är viktiga. Det framgår inte av rubriken till kvällens föreläsning vad man är befriad eller fri från och vad man är fri till. Det ska vi se lite närmare på genom fyra stycken då övergripande mönster i Bibeln. Det blir två stycken från Gamla testamentet och två stycken från Nya testamentet. Och så kommer vi att sluta i det som är världshistoriens allra mest centrala händelse. Vi börjar i Gamla testamentet och det första stora bibelteologiska temat för ikväll, det är det som kallas för Exodus uttåget. Det handlar om israeliternas uttåg ur Egypten. Det är i Gamla testamentet ett av två stycken övergripande, ska vi säga, huvudhändelser som man återkommer till i Gamla testamentet och som återkommer när man både i judiska texter och i Nya testamentet reflekterar över det Gamla testamentet talar om. Den första stora viktiga händelsen, det är skapelsen, och det andra är uttåget ur Egypten. De två visar vem och hur Gud är. Innan vi går till Exodus så kan det vara värt att påminna oss om skapelsen. Det sägs ju, eller Gud säger, att när han hade skapat allt färdigt så såg han på det och det var mycket gott. Det var fullkomligt, det rådde harmoni, det rådde frid. Det hebreiska ordet för det här är shalom. Men det dröjde väl inte så länge och så bröt människan emot Guds bud om att inte äta ifrån ett visst träd. Och människan blev utvisad ifrån paradiset, ifrån den paradisiska tillvaron, ifrån den här harmonin som hade rått mellan Gud och människa, mellan människor, mellan människa och djur och natur. Människan utvisas från friheten i paradiset och vägen dit stängs. Porten in till paradiset vaktas av keruber. Sen Gamla testamentet och Första Mosebok fortsätter sin berättelse, så handlar den röda tråden är i hög grad om hur människan ska komma till rätta med det problem som hon nu ställs för. Eller rättare sagt hur Gud ska rädda människan ur det här problemet. Vi ser att ondskan den utbreder sig och blir allt värre, så att Gud måste straffa mänskligheten med undergång. Det finns bara en familj, Noa och hans familj, som undkommer den stora floden. Och Gud börjar om med Noa. Men inte heller det leder någon vart. Gud måste återigen börja om, och då börjar han om med Abraham. Och det är där någonstans bakgrunden till det första stora teologiska mönstret finns. Och det finns i ett av de löften Gud ger till Abraham. Närmare bestämt i Första Mosebok, kapitel 15, och ifrån den trettonde till den sextonde versen. Det här sammanfattar ganska väl vad uttåget ur Egypten handlar om. Jag ska läsa de orden. Första Mosebok 15. Från den trettonde versen står det så här: och Herren sa till Abraham, det ska du veta, att dina efterkommande ska bo som främlingar i ett land som inte är deras. Där ska de bli slavar, och man ska förtrycka dem i 400 år. Men det folk som gör dem till slavar ska jag döma. Sedan ska de dra ut med stora ägodelar. Men du själv ska gå till dina fäder i frid och bli begravd vid hög ålder. I fjärde släktledet ska de återvända hit. Ty ännu har inte amoréerna fyllt sina synders mått. Med det här sista så avses de som är Kanans innebyggare, där nu Abraham bor som en främling. Det händer alltså att Gud uppfyller sitt löfte till Abraham. Löftet att han ska få en avkomling, en son, och att genom den släktlinjen så ska alla jordens släkter välsignas, de som nu har vänt sig bort från Herren. Men vägen dit ska inte vara enkel. Gud förutsäger för Abraham att de ska bo som främling i ett annat land. Det sker när Abrahams barnbarn Jakob, han får ju 12 söner, det blir hungersnöd. En av de yngre bröderna, Josef, har sänds i förväg ner genom hans vishet och förstånd, och de uppenbara sig Gud ger honom så räddas hela världen från en hungersnöd. Men Jakob och alla hans barn flyttar ner till Egypten. Och där växer de till och förökar sig och blir ett stort folk. Men de blir också förslavade av Egyptens kung, av farao, och lever alltså inte längre i den frihet som de från början hade när de hade kommit ner till Egypten. De lever i slaveri, de längtar efter att Herren ska befria dem, och ropet hörs upp till Herren. Och han utväljer då Mose att leda folket ut ur Egypten. Uttåget ur Egypten och det som föregår det med dess 10 plågor och påsken, det är ju den monumentala stora händelsen i Gamla testamentet och som sedan allt framgent firas under påskhögtiden. Man kan ju fråga sig varför blir just den händelsen så viktig? Trots ett svar på den frågan är att den säger någonting djupare om hur den mänskliga situationen är. Som folk, som individer, så som vi föds in i den här världen, så befinner vi oss i ofrihet. Och vi måste bli räddade ur den här ofriheten. Vi måste bli befriade. Befriade från och befriade till något för att bli och vara de som vi är ämnade att vara. Hur viktig den här händelsen är i Gamla testamentet, det förstår vi av flera psalmer i Saltaren, både den 105 och den 106 psalmen återberättar händelserna kring uttåget ur Egypten. Jag tittar helt kort på den 105 Saltarsalmen som börjar tacka Herren och åkalla hans namn, gör hans gärningar kända bland folken. Och sen berättas vilka dessa gärningar är. Det återges hur han gör ett förbund med Abraham, att han ska ge Kanaan till dem. Hur de via hungersnöden kom ner i Egypten. Men också hur folket där blev hatade, det blev gjort till slavar. Hur Gud sände Mose och Aron. Och så berättas de tecknen som Gud gör genom Mose och Aron innan folket förs ut. Och de förs ut just med guld och silver och andra gåvor, precis som Gud hade förutspått eller lovat Abraham. Och på samma sätt, så ett liknande sätt, lite mer kortfattat, så berättas hur i den 106 salmen då hur de blir frälsta ur Egypten, och så fortsätter berättelsen om hur de tar sig igenom genom öknen och innan de når fram till det utlovade landet. Det här är också ett tema som återkommer i Jesaja 40 och framåt. Jesaja 40 och framåt handlar egentligen om hur Israel ska bli befriat från en ny fångenskap från exilen i Babylon. Men när det berättas hur de ska räddas från Babylon och återkomma till Kanaan, ja då talas det om ett nytt exodus, ett nytt uttåg. Så att befrielsen från Babylon påminner om befrielsen ifrån Egypten. Det är samma Gud som verkar, som handlar. Det är uppenbart vad Israel blir befriat ifrån. Man blir befriat ifrån slaveriet. Man blir befriad från en fångenskap där man inte är fri att göra det man önskar, det man vill. Faraon lägger tunga bördor på folket och så vidare. Ja, än värre, han begränsar antalet gossebarn. Gossebarnen som föds, de ska dödas. Och så vidare. Men vad blir egentligen israeliterna befriade till? Till att börja med så tycks det inte finnas så mycket frihet. De får en strapatsrik ökenvandring som, åtminstone som det återberättas, innebär en lång rad problem som måste lösas. De saknar vatten, de saknar mat. Folket klagar ständigt på Mose och på Aron. De möter motstånd i form av fientliga arméer som måste besegras och så vidare. Och samtidigt under den vandringen så visar Gud sin stora barmhärtighet genom att på ett övernaturligt sätt förse folket både med vaktlar, med fåglar och med manna, bröd och med vatten och dryck. Befrielsen till handlar om att nå det utlovade landet, Kanaan, det som Abraham hade blivit lovad. Det får man läsa om när man kommer till Josua och domarboken. Då ser vi att allt är dock inte fröjd och frid, shalom, total harmoni. Istället så uppstår nya problem, och de problemen hänger bland annat samman med att man inte lyder det Gud har sagt. Till det Gud har sagt finns att man absolut inte under några omständigheter ska börja dyrka de gudar som folken i Kanaan tidigare dyrkat. Det gör Israel och drar därmed på sig problem. Men Hebreerbrevets författare i Nya testamentet säger att trots att man kom in i det utlovade landet i Kanaan så uppnådde man inte vilan, den fulla harmonin, sabbaten, vilan från allt arbete, utan den ligger fortfarande framför Guds folk. Den ligger efter döden i en annan tillvaro. Så uttolkas friheten i Hebreerbrevet. Det finns andra aspekter på uttåget som man också bör ta med. Om man vänder på det hela så kan man fundera på vilken frihet får de folk som befinner sig i Kanaans land. Är det inte tvärtom så att de råkar ut för nöd, elände, död, krig, förlorar sin frihet? Det är ju så att Israels folk i vissa fall utrotar folken som bor där, och i andra fall så görs de till just slavar och tjänare. Vad ska vi säga om det? Ja, i löftet till Abraham så sa Gud att amorena ännu inte fyllt sina synders mått. Men i skaparens ögon så levde de här folken ett alltigenom syndigt liv som till slut drog på sig Guds straff. Och redskapet för Guds straff över de här synderna blev Israels folk vid intåget. Och bland de saker som de här folken gjorde, det var att man kunde offra till och med barn till sina gudar. Med den typen av människooffer och andra hemska synder och laster som skedde i Kanaan, så kan man förstå att israeliternas intåg innebär en befrielse för Kanaan som land ifrån de hemskheter som skedde där. Där får Israels barn bli ett redskap för att befria Kanaans land ifrån det som är klara och tydliga brott mot Guds bud, och som innebär att man i någon mån försöker återställa den ordning som Gud vill med skapelsen. Detta är om själva uttåget från Egypten. Exodus, hur Guds folk där blir befriad ifrån förtryck, fångenskap, slaveri, hur de blir fria till att tåga in i det land som Gud lovat deras urfader Abraham. Det andra temat skulle jag kalla hur Gud befriar nationerna. Hur Gud befriar nationerna, och han gör det i ett förebyggande syfte. När man läser de historiska böckerna i Gamla testamentet och det vi också känner till från annan historisk litteratur, så handlar perioden, säg, från Israels intåg i Kanaan och fram till Kristi födelse i hög grad om hur flera stormakter tävlar om utrymmet och herraväldet i Mellanöstern, i den, det som kallas den bördiga halvmånen här. Och då har vi ena sidan Egypten som är en stormakt här nere, där Israel då var slavar. Och så har vi Assyrien eller Babylon eller Persien som finns här borta. Och när vi kommer fram till 700-talet före Kristus, så växer sig Assyrierna med Nineve, eller Assur som huvudstad här, till och blir en stormakt, och de drar ut över hela det här området. Vad är det som finns i det här området den här tiden? Jo, det är en lång rad små stater, begränsade sådana, med sina egna gudar, med sina egna sedvänjor och så vidare. Det händer inte bara att Nordriket, norra delen av Israel, blir besegrat av Assyrierna år 722 före Kristus, utan det är en lång rad små riken över hela det här området som blir besegrade. Människorna förflyttas och flyttas runt i hela det här området. Och det kan man kanske tycka att det är synd om alla de här små staterna som förstörs. Men i ett längre och större perspektiv så kan man se hur Gud använder Assyrien på 700-talet för att öppna upp de här små begränsade stadsstaterna. När sen Babylonien på 600-talet blir mäktigare än Assyrien tar över det, så sker samma sak på nytt. Det här leder bland annat till att judarike förstörs, många av judarna får gå i exil i Babylon, andra flyr till Egypten. I någon mån så hamnar då judarna i ett slaveri, men det är ett slaveri under frihet. Vi vet att flera judiska män blir ledande, får ledande befattningar i Babylon till exempel. Men det sker också faktiskt att Guds ord genom dessa judar sprids ut i det här området. Och när judarna så småningom får möjlighet att återvända från Babylon till Juda, så stannar en hel del kvar. Och när vi kommer fram till Jesu tid och tiden därefter, så har vi fortfarande en stor mängd judar i Babylon. Jag såg många att man talar om babyloniska Talmud, alltså det är en samling med rabbinska skrifter som härstammar ur det här området. Det här innebär också att de här nationerna, folken, människorna i de här olika slagen på olika sätt nu genom mötet med judarna som har Guds ord kommer i kontakt med Guds ord. Så småningom när vi kommer fram till 300-talet, då är det Makedonien och grekerna som drar över hela det här området och får världsherravälde. Det förbereder också marken för evangeliet. För nu får man en relativt enhetlig kultur och väldigt många människor får ett gemensamt språk. Det finns många talar grekiska och vi får en situation som påminner om den vi har idag i någon mån, där så många kan tala engelska och man kan kommunicera med varandra. Och judarna, ja, de lever alltjämt i det här området, men flyttar också ut runt Medelhavet, så att vi har judiska kolonier i snart sagt varje liten stad runt Medelhavet när vi har kommit in till romersk tid så småningom. Och de judarna, de attraherar också hedningar som kommer till synagogorna. En del konverterar och blir judar, andra fortsätter att vara hedningar, åtminstone yttre motto, men deltar i synagogutjänst. Och allt det här är förbereden mark för apostlarna, för Paulus och de andra när de reser runt för att predika evangelium. Varför tar jag upp det här? Jo, därför att Assyriens krig, Babylons krig, alla de här stormakterna som breder ut sig, de befriar, minst i det långa loppet, de här olika små nationernas folk och förbereder dem för den dag när Guds ord, först genom judarnas vittnesbörd innan Kristus och sedan deras vittnesbörd efter Kristus, när apostlarna, evangelisterna reser ut, de förbereds så att de görs mottagliga. Och sedan så går det några hundra år och så är stora delar av den här världen kristna. De har tagit emot evangelium. Man blir alltså befriad ifrån sina lokala instängda gudar, traditioner. Man blir uppöppnad och man blir så småningom, några generationer senare, befriad till Guds evangelium. Det här är det andra stora mönstret. Jag ska läsa några bibelställen. Det finns ganska mycket faktiskt i Gamla testamentet som talar om så att det är visionen till hedningarna, hur hedningarna ska ta emot Herren, Israels Gud. Och vi skulle kunna ha ett tema kring bara det i flera lektioner. Men vi kan slå upp Jesaja 19. Jesaja 19. Och då kan vi läsa ifrån den 18:e versen. Jesaja 19 ifrån den 18:e versen. På den dagen ska det finnas fem städer i Egyptens land som talar Kanans språk och som svär vid Herren Sebot. En av dem ska heta Ihaheres. På den tiden ska ett altare vara rest åt Herren mitt i Egyptens land och en stod åt Herren vid landets gräns. De ska vara ett tecken och vittnesbörd om Herren Sebot i Egyptens land. När de ropar till Herren på grund av förtryckarna ska han sända dem en frälsare, en stor frälsare, och han ska befria dem. Herren ska göra sig känd för egyptierna, och egyptierna ska på den tiden lära känna Herren.
De ska tjäna honom med slaktoffer och matoffer, avge löften åt Herren och infria det. Så ska Herren slå Egypten, slå men också hela. När de omvänder sig till Herren ska han bönhöra dem och hela dem. På den dagen ska det finnas en banad väg mellan Egypten och Assyrien, alltså det här området. Och assyrierna ska komma in i Egypten och egyptierna i Assyrien. Och egyptierna ska tjäna Herren tillsammans med assyrierna. På den dagen ska Israel vara den tredje vid sidan av Egypten och Assyrien. En välsignelse mitt på jorden. Herren Sebaot ska välsigna dem och säga: välsignad var Egypten mitt folk och Assyrien mina händers verk och Israel min arvedel. Så här har vi alltså två stora arvfiender som brukar köra över Israel. Och som har varit så att det är Israels huvudmotståndare, både Assyrien och Egypten. De ska nu omvända sig till Herren. Vi har också i Mika. Kan vi slå upp och läsa ett par verser. I Mika kapitel 4. Och ska vi se. Då kan vi läsa ifrån den första versen där. Det ska ske i den yttersta tiden att det berg där Herrens hus är ska stå fast grundad och vara högst bland bergen upphöjt över höjderna. Och alla folk ska strömma dit. Alla småstaterna runt omkring Israel och så vidare och stora stater. Ja, många folk ska gå iväg och säga: kom, låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakob Guds hus. Han ska undervisa oss om sina vägar så att vi kan vandra på hans stiga. Till undervisningen ska gå ut från Sion, Herrens ord från Jerusalem. Han ska döma mellan många folk och skipa rätt åt mäktiga, hedna folk. Ända bort i fjärran land, och så kommer det här löftet. Då ska de smida sina svärd till plogbillar, sina spjut till vingårdsknivar. Folken ska inte mer lyfta svärd mot varandra, inte mer träna sig för krig. Var och en ska sitta under sitt vinträd, under sitt fikonträd, utan fruktan, till så Herren Sebaots mun talat. Det är alltså Mika, kapitel 4. Och det finns långt, långt fler ställen som talar om det här. Och bakom dem finns det här paradigmet. Hur Gud bryter ner dessa gränser för att förbereda för att Herrens undervisning ska gå ut ifrån Sion. Ska vi hoppa fram till Nya testamentet. Och till Jesus. Och hur Jesus helar och befriar från onda andar. När evangelisterna beskriver Jesu verksamhet så undervisar Jesus. Men han helar också människor från sjukdomar och kan befria ifrån onda andar. Vi kan som exempel på det sista, som är ett tydligt exempel på Jesus befriar, han befriar från sjukdom, han befriar från onda andar. Så har vi berättelsen om den här besatte mannen på Gerasenernas område. Han som hade så många onda andar att han kallades för Legion. Mitt namn är Legion, säger han till Jesus, för vi är många. Han håller till bland gravar. Ingen människa har möjlighet att kontrollera honom. Han har bundits med fotbojor och kedjor och så vidare. Men ingen har varit stark nog att tro på honom. Ingen förrän Jesus kommer och talar sitt ord. Han kan tala, tilltala de här många onda andarna som har helt upptagit den här mannen. Och han säger ett far ut och de onda andarna lämnar mannen. Han blir befriad. Och så får man se hur mannen fri, helt vid sina sinnens fulla, helt vid sina sinnen, sitter påklädd och så vidare. Ja, det är så att de som känner till den här mannen blir alldeles förskräckta över det som har skett.
Den här mannen blir på ett tydligt sätt av Jesus befriad från onda andemakter.
Men han blir också befriad till. Det står så i slutet på kapitel 5 i Markus.
Berättelsen finns i Markus 5:20.
Men i slutet i vers 19, eller redan i 18, så ber den här mannen som varit besatt Jesus om att han ska få följa med honom. Men det säger Jesus att han inte får. Utan det säger att så ger han honom, kan vi säga, det första missionsuppdraget. Han säger: gå hem till de dina och berätta för dem allt vad Herren har gjort för dig och hur han förbarmade sig över dig. Jesus talar här om sig själv eller om Gud. Hur Gud med sin starka arm har befriat den här mannen. Och mannen lyder. Han går ut som en evangelist och han ropar ut över hela det här området allt vad Jesus har gjort för honom. Och det leder till att människor blir förundrade. Och säkert är det så att på detta sätt så förbereds mark för den mission som sedan äger rum efter att Jesus har dött och uppstått. När Jesus befriar från sjukdomar så har det nog en djupare betydelse. Jag anar något av den djupare betydelsen i Markus kapitel 2, vers 1-12. Det handlar om mannen som av sina vänner blir förd till Jesus. Han själv är lam och kan inte gå. Fyra vänner för honom till Jesus genom att släppa ner båren genom taket på huset där Jesus befinner sig. Och då sker det två saker. Det första Jesus gör, det är att han uttalar en absolution över mannen. Dina synder förlåtas dig. Och därefter, för att bevisa att mannens synder är förlåten, att han kan förlåta synd, så helar också Jesus mannen från hans lamhet, så att han inför alla som där är samlade kan stå upp och gå ut mitt inför allihopa. Det här påminner om ett ställe i Gamla testamentet, återigen en saltarsalm, nämligen den 103:e salmen. Jesus uppfyller det som Herren Gud lovas för här. Saltaren 103, vi kan läsa från den andra versen. Lova Herren min själ och glöm inte alla hans välgärningar. Han som förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar. Han som förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar. Det är precis det som har uppfyllts i berättelsen här om den lame mannen. Psaltaren 103:3. Om man skulle sammanställa all under som Jesus gör, så skulle man finna ett mönster. Jesus helar ofta de som är lama, de som är blinda, de som är döva. Och det är nog ingen tillfällighet, därför att i Jesaja 25 så har Gud själv lovat att han en dag, förlåt inte 25 utan 35, Jesaja 35, att han en dag ska komma till sitt folk, han ska frälsa dem. Jesaja 35 och ifrån den fjärde versen kan vi läsa. Han kommer själv och frälsa er, Gud alltså. Då ska de blindas ögon öppnas och de dövas öron upplåtas. Den lame ska hoppa som en hjort, den stummes tunga ska jubla. Till vatten ska bryta fram i öknen, strömma på hedmarken. Som sagt, just de här sakerna som nämns här, det är sådana under Jesus gör. När man i Jesus samtid läste det här stället, så ledde det inte till att man tänkte att Messias skulle komma och just genomföra helande underverk. Det tycks inte ha funnits några sådana föreställningar i judendomen vid Jesu tid. Istället så läste man det här som ett mer billigt uttryck för syndaförlåtelse. Det var på det här sättet Gud skulle förlåta folket dess synder. Men Jesus uppfyller det här på ett mycket mer bokstavligt sätt. Bokstavligen så kommer han och öppna blindas ögon så de får syn. Lama ska hoppa upp som en hjort. Det berättas om en del hur Jesus, som Jesus ser att de verkligen hoppar upp. Den tunga ska jubla och så vidare. Jesus uppfyller det här bokstavligen. Men om vi sedan vänder på det hela, när evangelisterna berättar om det här, så ligger säkert i alla de här helande underna en djupare mening som också innebär frälsning, inte bara för kroppen utan frälsning för själen, för just syndaförlåtelse. På grekiska så används ordet sozo som betyder både rädda och frälsa. Det står om den som är blind eller lam, att den blir räddad eller frälst. Det är dubbelbottnat. Och på det sättet så är hela Jesu verksamhet, det handlar om att han förlåter och helar, han befriar från sjukdom, han befriar från synd, han befriar ifrån onda andar. När vi nu går igenom stora övergripande mönster så kan vi inte heller låta bli att tala något om Galaterbrevet, som tycks vara det brev som mer än någonting annat har inspirerat Luther till sin lilla skrift. Och frihetstemat, det är kanske det övergripande, det huvudtemat i hela Galaterbrevet. Det finns otroligt mycket viktigt som Paulus tar upp i Galaterbrevet, inte minst när han förkunnar trons rättfärdighet. Men allting sträva fram till det Paulus säger i kapitel 4 och kanske framförallt kapitel 5, där det står: till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Står därför fasta och låter inte på nytt tvingas in under slavoket. Vad handlade friheten om i Galaterbrevet? Vad handlade det om? Jo, här handlade det framförallt om hedningarnas ställning i den kristna kyrkan. Ska de, för att vara fullvärdiga medlemmar av kyrkan, ta steget fullt ut och antar alla principer och lagar som gäller för judarna enligt Gamla testamentet? Eller är de genom Kristus fria att gå in i kyrkan utan att bli till exempel omskurna eller utan att upprätthålla alla de matlagar som judarna håller på? Eller att upprätthålla alla de dagar, sabbaten och andra firningsdagar på året? Och på allt det så är Paulus svar att de lagarna gäller inte för hedningarna. De är fria. De är befriade ifrån det. Och de är befriade ifrån lagen och alla dess anklagelser, säger också Paulus. Det är det han framförallt tar upp i kapitel 3 när han utlägger trons rättfärdighet. Det hänger inte längre på lagen, det är inte den som gör dig till en kristen. Det som gör dig till en kristen, det är Kristus själv och det han har gjort. Han har friat varje människa. Och den här friheten har en kristen fått del av genom dopet och tron. Slutet av kapitel 3 Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Här i finns den kristna friheten. Och när den råder, då är det ingen skillnad mellan jude och grek. Båda har lika stor tillgång till det. Inte heller om man är slav eller fri i ett avseende. Eller man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Alla blir arvingar till det här löftet vi citerade i början på den här föreläsningen till Abraham i kapitel 15. Alla blir det här genom tro på Kristus. Och om det nu är på det här sättet att man är fri ifrån alla de här kraven, glatt och fritt kan tjäna Kristus, ja, då är man också fri till att tjäna sin medmänniska. Galaterbrevet 5:13 säger Paulus: ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Befriade från de gamla kraven till att tjäna varandra i kärlek. Och så finns det en uppmaning här att också vara fri ifrån köttets gärningar som Paulus räknar upp. Otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, avundsjuk, splittringar, villoläror. Håll er borta ifrån dem, er fria ifrån dem, återfall inte i dem, utan låt er istället vägledas av anden, vars frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sånt är inte lagen emot. Om vi har liv genom anden, då förstår vi även följa anden, skriver Paulus vidare. Här är det frihet ifrån krav och bördor som trycker, frihet till att glatt tjäna Kristus i sin nästa. Vi ska avsluta med en femte punkt. Helt kort. Korset. Vad innebär korset i med de här övergripande mönstren? Och då vet vi att det som hände på Golgata vid påsken år 30 eller 33, det hänger samman med det som hände vid uttåget ur Egypten. Men hur? Ja, kort före sin död så firar Jesus påskmåltid med sina lärjungar. I samband med den så bryter han bröd och han delar en bägare. Och han säger om brödet att det är min kropp som utges för er. Om bägaren är mitt blod som utgjuts för er. Och sen så börjar hans lidande. Han blir korsfäst, han dör och han uppstår så småningom. Det här är världshistoriens och kristenhetens viktigaste händelse. Men vad innebär den? Ja, den har varit föremål för olika teologiska utläggningar. Och om vi nu tänker korshändelsen i förhållande till uttåget, då skulle vi kunna se korshändelsen först och främst och kanske till och med enbart som en befrielse. En befrielse där Kristus på korset besegrar ondskan och alla makter. Vi kan tänka oss mänskligheten i ett fängelse där fångvaktaren är den onde själv. När denne besegras så tar Jesus nyckeln ur hans hand, öppnar upp dörren och fångarna kan släppas fria och släppas ut. Och det finns något riktigt i det, men det är inte hela bilden. För det finns en viktig förutsättning för att det här ska kunna ske. Och den förutsättningen fanns också faktiskt i Egypten. För innan Gud och Herrens ängel gick så att säga till angrepp emot den egyptiska fienden och lät döda den förstfödde sonen i varje hushåll, vilket leder till att farao släpper folket fria, så hände någonting annat.
Israel, Israels barn, de fick instruktioner om att de skulle i varje hushåll slakta ett lamm. De skulle stryka blodet på dörrposterna. Varför då? För att farons soldaten skulle komma in? Nej, därför att den ängel som skulle dra fram över Egyptens land och utföra domen, därför att den ängeln skulle gå förbi israeliternas hus. För att de skulle bli räddade och deras förstfödda söner inte skulle drabbas av den här hemsökelsen. Därför måste först blod utgjutas. En försoning måste äga rum. Och samma sak gäller om Kristi kors. Kristus utgjuter sitt blod för att blidka faderns vrede över synden. För att betala för mänsklighetens hela syndaskuld. Och när det blodet är utgjutet, då kan också på den grunden den onde besegras och mänskligheten släppas ut ur sitt fängelse, befrias ifrån sitt slaveri. På den grunden så kan dörrarna till paradisets portar återöppnas. Det som sker när Jesus dör, det är att förhänget i templet där keruber, de som vaktar ingången till paradiset, är avbildade. Det förhänget öppnas. Paradisets portar öppnas åter med Jesu död och mänskligheten kan för hans skull bli befriad. Och då är mänskligheten friad ifrån synd och död och djävul och allt ont och är friad till att tjäna Gud, tjäna Kristus genom att tjäna sin medmänniska. Frihet från och frihet till. Där slutar vi ikväll.